Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag önskar alla ett ekonomiskt välmående, att inte behöva oroa sig för sina pengar, att sova gott om natten, att veta att man har gjort rätt, att veta att man har koll på de riskerna man behöver ha koll på. Och det är det som fyra hinkar-principen ska hjälpa till med.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmesson.
Idag är dags för avsnitt 288, fyra hinkar-principen 2023.
Ja, ja precis. Alltså jag, det är ju du som förbereder avsnitten och så kommer jag så här. Och sätter mig och så ska vi ta allt liksom spontant, eller hur?
Ja.
Och så bara tänkt så här, men nu blir det något, liksom, något sånt här mellanämne. Och så bara ser man fyra hinkar principen. Så alltså, Jonas, jag hade kunnat ta på mig en annan tröja i alla fall för att hedra detta.
Ja, men detta är
detta moment liksom.
Ja, men detta är ju ett av liksom hörnstenarna i Riket Samman, skulle jag säga, att det är avsnitt 99 som handlar om så här, hur sparar man, vad säger forskningen liksom om sparande, och sen är det den här, hur organiserar man sitt sparande liksom, hur kan man få en bättre balans?
Ja.
Och detta är ju liksom, jag skulle säga att detta är ju den version 4.
Yeah.
Vi gjorde detta för 2 år sedan, gjorde vi den senaste uppdateringen, och jag tror att det första avsnittet var typ avsnitt 47, alltså yeah, som är typ 4 år sedan.
Men jag vet ju att det är många av våra lyssnare som älskar sina fyra hinkar, alltså yeah, har det som en sån rejäl grund för hela sin ekonomi.
Ja.
Jag tror det är ett skönt grepp liksom.
Ja, men precis.
Man känner så att man har en total översikt liksom.
Ja, men exakt. Men jag tänker att det handlar om lite så här, knyta ihop säcken liksom på många av de olika resonemangen, och framförallt att adressera ett par vanliga problem och risker som typ de flesta har i sin ekonomi. Och jag skulle säga så att några vanliga problem är att jag upplever att många har fel risk i sitt sparande, att antingen så har man för hög risk eller så för låg risk, det vill säga att man har till exempel mycket enskilda aktier, eller man har köpt det som varit populärt, eller man har krypto eller liknande. Och sen finns det liksom ofta en annan kategori människor som inte har några aktier överhuvudtaget, utan man har allt på sparkontot.
Ja.
Liksom att man översparar. Och grejen är att vi, som vi kommer komma in på, det är lika fel både och, utan tricket handlar om att ha en balans i sparandet. Och sen samma sak är min upplevelse, att de som sparar, de sparar ofta för mycket. Alltså att man kommer ha mycket mer pengar än man behöver när man dör. Och då kan man ifrågasätta att säga, okej, gör jag rätt sak idag med min livsenergi? Borde jag kanske jobba lite mindre eller tjäna lite mindre pengar så jag har mer tid för annat? Och sen är det ofta att de som inte sparar, de sparar ju uppenbarligen alldeles liksom för lite. Och sen upplever jag också att det är ganska många som oroar sig för sin ekonomi, att när jag frågar många gånger så här, varför ska man spara, så är det vanligaste svar så här, nej men jag vill inte oroa mig för min ekonomi, jag vill ha trygghet. Och där kan jag också ibland uppleva att många oroar sig många gånger i onödan.
Yeah.
Vilket är lite synd. Och sen ett av liksom, de sista två problemen upplever att man tittar många gånger isolerat på sin ekonomi. Att man tittar, okej, men den här Avanza-portföljen eller det här Lysa-kontot eller den här Opti-portföljen. Och så tittar man inte liksom på, som en helhet. Alltså hur hänger de olika delarna ihop? Och för mig var ju det en ögonöppnare, för jag gjorde ju detta misstaget med till exempel premiepensionen. Och då tänker man så här, premiepensionen, ska man ha hög risk i sitt sparande? Tittar man isolerat så kan man bli så här, gud, jag borde kanske inte ta så hög risk, tänk om det går ner. Men om man tittar på pensionen som inkomstpensionen, alltså hela den där stora delen som jag inte kan påverka, som är typ 16% av min, liksom, av mitt pensionssparande, och PPM är bara 2,5.
Ja.
Så blir det så här, men du kan ta jättehög risk i din PPM för det balanseras upp av inkomstpensionen.
Ja.
Och då tror jag att hade man bara tittat på isolerat på PPM-biten, så blir det så lätt att ta fel beslut där, för man bortser från den stora liksom ballasten eller det stora ankaret. Och jag tror att det där misstaget gör man många gånger fler gånger
i fler områden.
Och sen så är det många som tänker också så här, har jag gjort rätt i min ekonomi? Har jag strukturerat och organiserat rätt?
Yeah.
Och många gånger så är det också ett symptom på liksom avsaknad av plan. Och då känns som fyra inkamodellen är ett enkelt sätt att liksom adressera detta. Men gud, jag har struktur, jag har en koll, det känns liksom bra.
Rätt risk.
Ja, och precis. Och jag hanterar de här tre riskerna som alla behöver hantera i sin ekonomi. Och det är då oförutsedda händelser, det är inflation, det är volatilitet och det är att pengarna inte räcker till eller att pengarna är för mycket. Och
vi
kommer komma in på det. Och sen handlar det ju om då att balansera det här, att okay, sin riskaptit, hur mycket risk är, vilken typ av person är jag, vilken möjlighet har jag att bära risk, liksom vad är min riskkapacitet och vad är min tolerans liksom för risken. Så att dagens avsnitt är inte så mycket liksom så här, hur investerar man, utan snarare hur tar jag alla de här olika delarna i min ekonomi där jag har investerat och tittar på dem utifrån liksom ett annat perspektiv.
Så det är roligt hur många distinktioner du har för risk, alltså riskaptit, risktolerans.
Ja,
vad var det med?
Riskkapacitet.
Man bara, vad är skillnaden?
Ja, men
vi kommer in på det, va?
Vi kommer in på det. Men sen tänker jag också, när vi pratar om pengar och liksom detta är ändå ett grundavsnitt, så är det viktigt att säga så här, att detta är inte finansiell rådgivning eller investeringsrekommendation, det ska inte uppfattas som sån, utan detta är liksom, vi kommer dela med oss hur vi tänker kring vår fyra inkamodell, hur vi har resonerat mycket i forumet, så att detta är fortfarande ett provpratande utveckling. Jag tror vi har över 1000 kommentarer om fyra hinkar-principen.
Ja.
Liksom. Så att det är viktigt att, och det kommer vi återkomma till flera gånger, att man gör fyra hinkar-modellen till sin egen. Och det kanske inte är så att man behöver fyra hinkar, utan det räcker med två. Och vi kommer att prata till det. Så att det gäller att titta på sin egen situation, på sin egen ekonomi, på sin egen plan, och så anpassa den. Så att här får du liksom, detta är lite som modelllera eller som legoklossar. Och sen får du liksom så här, okej, du kan med de här klossarna kan du bygga det här och det här. Liksom.
Ja,
och sen så tänker jag också att mycket som vanligt så bygger liksom många av våra resonemang på liksom historisk avkastning. Och historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning, utan liksom alla påståenden om framtid innehåller osäkerhet. Och att investeringen kan både öka och minska i värde, och att man inte bör investera mer än man kan förlora. Liksom. I värsta fall kan man förlora liksom allt. Bra, och sen så tänker jag säga sista, vi ska säga här när vi pratar om det juridiska, att avsnittet är inte sponsrat, men vi har vissa sponsrade länkarna, framförallt när vi pratar om så här, men vad lägger du i de olika hinkarna? Vi har själva investerat i Lysa, i de här globala indexfonderna, vi har konto på Avanza, Nordnet, Opti etc. Så att jag hoppas att du ser det som att vi har skin in the game. Liksom. Bra, vill man veta mer om det juridiska, riketillsammans.se/villkor.
Mm.
Bra, då tänker jag att då kör vi vidare.
Men du, jag har fått frågan var det här fyra hinkar, namnet eller konceptet
Det kommer. Okay. Du är bara så snabb idag, Caroline. Men jag tänker så här, innan vi hoppar dit så tänker jag, okej, målet tror jag för många av oss är ekonomiskt välmående. Mm. Jag gillar ju det här att det handlar om att må bra. Både i sin ekonomi, sin hälsa och liksom i livet. Och jag hittade en amerikansk studie eller från amerikanska konsumentverket så har de liksom gett ut en broschyr som heter Financial Wellbeing, The Goal of Financial Education. Och nu har jag översatt på feedback från när jag läser, så kommer inte engelskt citat utan här kommer en egen översättning.
Mm.
Men då skrev de att ekonomiskt välmående kan definieras som ett läge i livet där man kan möta de ekonomiska åtaganden man har idag och imorgon. Man kan känna sig trygg och man kan göra de val som tillåter en att njuta av livet.
Mm.
Vad tänker du?
Det är fint skrivet tycker jag.
Ja, och
så det är inte torrt. Alltså det är ju torrt, men det är ändå samtidigt ger det utrymme för att du liksom, det handlar inte bara om att du ska spara. Liksom.
Nej, eller att du ska maxa avkastning eller någonting. Mm. Och jag gillade också liksom att man delar upp det i att man vill ha trygghet och frihet. Att ekonomi handlar om att skapa sig trygghet idag och i framtiden. Och det handlar om att skapa sig valfrihet idag och i framtiden. Och då tänker man liksom så här, okej, men trygghet idag i ekonomi handlar mycket om att ha kontroll över sin ekonomi på dags- och månadsbasis. Jag har min lön, jag har mina utgifter, mina inkomster är större än mina utgifter. Jag kan spara lite, jag kan investera. Och att ha valfrihet idag handlar ju om att kunna ha den ekonomiska friheten att kunna göra val där jag kan njuta av livet. Att ja, men jag kan göra den där resan eller jag kan komma hem någon timme tidigare för att hämta barnen tidigare på dagis.
Ja.
Eller jag kan, vi kan göra, gå på den där konserten eller vi kan ta oss tid för att liksom, se soluppgången på stranden.
Resa 3 månader och sånt ja. Kul. Liksom. Mm.
Ja. Och sen handlar det om också då att ha trygghet i framtiden, vilket mycket handlar om liksom, förmågan att hantera en ekonomisk chock.
Yeah.
Liksom att det, ja, men vi hade många av oss fick en chock i januari när decemberräkningen kom för elen eller liksom inflation så att priserna har ökat eller att man har, liksom bilen har gått sönder eller någonting sådant. Så att det är det som ekonomisk trygghet i framtiden handlar om, att kunna absorbera en oförutsedd händelse. Och att och valfrihet i framtiden handlar om att liksom vara på spår att nå sina ekonomiska mål. Och jag tänker att detta är ett ganska fint ramverk att ha med sig. Att nu har vi för dig som bara lyssnar, så finns det alltid bildspelet till avsnittet och där finns liksom länk till forumet där allt finns. Men då kan man ju liksom se detta som en matris, liksom så här, trygghet och frihet som 2 rader och sen 2 kolumner idag och i framtiden. Och liksom utvärdera sin ekonomi utifrån de här 4 bitarna. Och då, för mig är 4 hinkar-principen, det är ju den här modellen att hantera det idag och i framtiden. Det handlar om både hantera trygghet och valfrihet. Så att det blir liksom ett, vad vi gör mycket i detta är att titta på liksom ekonomin från olika liksom ställen. Att vi tittar på det med liksom perspektivglasögon, alltså så här, trygghet. Vi tittar på det utifrån perspektivet valfrihet. Vi tittar på det utifrån perspektivet idag och imorgon. Hänger du med?
Ja. Ja, men mest känner jag väl så att ekonomin då blir till för dig och inte tvärtom. För det är så himla lätt att det blir så att man är till för ekonomin.
Ja. Så vet jag.
Man stödjer inte sitt liv med det, utan man ska hela tiden se till att ekonomin, liksom att man sparar max och du vet.
Ja, men det är lite som för 2 år sedan. Ja, men för 2 år sedan när jag fick jobba med de här yngre människorna i ett par avsnitt, då sa de ju så här, men ekonomi är ju monstret du träffar i slutet av månaden när du ska betala räkningarna. Och sen kunde man undvika det typ hela resten av månaden. Medan jag var så här, nej, ekonomi är ju penseln du målar ditt liv med. Ekonomi är ju liksom det som du styr, det som du målar, vad du vill ha. Liksom. Och det är ju det perspektivet som jag gärna vill ha på ekonomi, att ekonomi är roligt, ekonomi skapar möjligheter, ekonomi handlar om hushållning och grejen är så här, många spelar dataspel, alla dataspel handlar om resurshantering och jag menar så här, många gånger är de ekonomierna mycket, mycket mer komplicerade än att hantera en ekonomi i verkligheten. Liksom, som...
Men jag tänkte på de här yngre människorna då som du jobbar med. I Stockholm var det väl, och för där, jag tror också de målar sitt liv med penseln ekonomi.
Ja.
Det är bara det att ekonomin, det är inte som att de håller i kopplet utan så ekonomin drar iväg och sen är den ett monster i slutet av månaden istället för att man så har bestämt så hur den ska se ut i slutet på månaden.
Nej, men exakt, för den kommer att säga så här, du har inte råd.
Nej.
Istället för att ställa sig för hur kan jag få råd?
Ja.
Liksom. Hur kan jag göra detta? Och när vi kommer in på liksom det här med fyrinkarprincipen, så är det också viktigt att vi säger så här, det är en mental modell. Det är ingen naturlag, det är ingen sanning, det är inget som är liksom så här rätt, utan det är ett sätt, det finns flera liksom sätt. Jag vet att det är alltid någon som är så här, jag fattar inte poängen med fyra hinkarprincipen. Och då är jag så här, ja, men om du inte fattar poängen, den inte gör ditt liv enklare, den inte gör ditt ekonomi bättre, använd inte
den.
Det är okej, liksom så här, liksom, liksom, och vi som gillar den, ja fine, vi använder, vi plockar liksom guldkornen. Och sen gillar jag också, jag gillar både Dwight Eisenhower som var så här general och sen president i USA. Han sa ju så här, planering är allt, planer är ingenting. Och lite samma som Mike Tyson, så här, alla har en plan tills de får ett slag i ansiktet. Och vad jag menar med detta är att många gånger så är värdet processen att diskutera detta med sin partner eller med sin vän eller med sin kollega eller med sitt syskon eller med sina föräldrar. Att det är liksom diskussionen när man resonerar kring de fyra inkarna. Det är egentligen det som är värdet, snarare än Excel-filen eller A4-pappret.
Ja. Så detta är ju sånt som jag aldrig trodde du någonsin skulle säga för ett par år sedan.
Vadå?
Eller för många år sedan. Att det är snarare diskussionerna och processen man har, ja, än Excel-bladet i,
ja,
sig.
Ja, eller tankeprocessen.
Tankeprocessen,
mm. Ja men absolut. Mm. Liksom, så att, ja, men skillnaden är så här, jag gillar tankeprocessen och inte diskussionen, så jag kommer ju ofta att leverera en färdig Excel-fil till dig.
Ja, men så får vi ha tankeprocessen i efterhand då.
Ja,
då.
Mm. Ja, precis, och så blir jag frustrerad på att du inte fattar. Liksom.
Jag fattar, men jag kanske inte har samma åsikt alltid.
Nej, och du har inte varit i processen.
Nej, jag har inte varit i processen.
Liksom, så att det är ju inte schysst av mig. Men också, och jag tänker också så här, ta gärna hjälp i forumet. Alltså som sagt, vi har över 1000 kommentarer. Detta är ett av de mest engagerande ämnena i det. Och det roligaste är att där är ju vissa som var så här, nej men jag gillar inte fyrinkarprincipen, jag har gjort detta på mitt sätt. Och så är så 100 inlägg senare, så kommer de tillbaka. Ja, nu har jag delat upp min ekonomi och den ser väldigt lik ut, fyrahinkarprocessen. Och jag gillar detta för att det är också så här, alltså vi kommer in på det, men fyrahinkarmodellen kom fram typ 1985. Så att vi
är... Nej, det var inte tidigare än så.
Nej, det är väl första gången det finns dokumenterat eller man har kunnat spåra den bakåt.
Ja, men var det liksom inte tre hinkar då? Eller
nej, två.
Men du, jag tänkte på det du sa, att man ska ta hjälp av forumet och att, ja, det är över 1000 kommentarer på det här fyra hinkar. Det kan kännas lite så överväldigt.
Nej, men man får guldkornen.
Vänta här nu.
Här får man ju guldkornen.
Vänta här nu. Vad ska man ta hjälp med?
Om man fastnar.
Hur ska man hitta det som är viktigt för den när det finns 1000 kommentarer?
Nej, men så här. Det är bra att du tar upp det. Avsnittet är samma. Jag har läst alla 1000 kommentarer.
Yeah.
Du behöver inte läsa dem.
Nej.
Liksom, du ställer en fråga så här, hur ska jag tänka här? Jag har fastnat. Nu har jag pratat med min syster eller med min bror eller med min kompis. Vi fattar inte. Hur ska jag tänka? Den frågan ställer man i forumet. Och så kommer det komma en svärm Excel-älskande nördar som jag. Och bara, åh, så här kan du tänka.
Ja, liksom, så man får bra hjälp, men ja, som inte är svår.
Ja.
Men om man då nu lyssnar på detta,
ja,
och vill kolla i forumet, så kan man kolla i...
Och i forumet, så riketsammans.se/forum, tryck. Och sen så finns det fyra hinkar-principen, eller bara, ja, söka. Liksom. Det löser sig, det löser man. Liksom. Och det kommer ett bonusavsnitt också där vi kommer ge några olika exempel på hur man kan göra så att det blir konkretiserat. Så idag blir det hur vi använder det, och sen så blir det liksom fler varianter på hur man kan använda det. Och också så här, kanske slå sönder en öppen dörr eller sparka in en öppen dörr. Detta är fyrinkarprincipen är inte en modell för hur man ska placera sina pengar. Alltså så här, vilka fonder du ska välja eller vilka aktier,
nej,
du ska välja.
Nej.
Det har vi adresserat i avsnitt 99 och avsnitt 284. Det vill säga så här, men det är fortfarande liksom bankkonto, räntefonder och aktieindexfonder. Det är fortfarande investerat på samma sätt enligt forskningen. Så detta handlar bara om hur tar vi den där legobiten och hur placerar vi den i en kontext. Det är vad fyra hinkar-principen är. Och vi kommer också ha för den som är medlem i vår Patreon-community, så kommer där ett special liksom tillfälle där vi kommer ha frågor och svar kring fyra hinkar-principen. Så att det blir liksom...
Ja, när kommer det då?
Det finns anslutning till avsnittet liksom.
Mm, perfekt, då kan man titta.
Ja, bra. Och där tänkte jag också bara, liksom, bara säga ett stort tack till vår Riketsammans-community på Patreon, som liksom sponsrar oss, som gör detta möjligt, att vi kan prata om det här Där finns liksom, och man får extra avsnitt och man får liksom digitala tillfällen. Vi har med Erik Näsén som var med i förra avsnittet, kommer att prata om så här konsten att köra bil gratis,
ja,
etc.
Det vill man veta.
Så att det är inte bara så att det är välgörenhet och spons, utan man får liksom grejer tillbaka. Mm. Så att det är väl liksom lite reklam för Riketsammans-communityn.
Mm.
Bra. Så att jag tänker att liksom, om vi tar då historien bakom fyrahinkarprincipen, så var det Harold Evensky som skrev en artikel, jag tror i någon sån här Financial Journal, om att man bör tänka på sin ekonomi i två delar. Liksom det som kallas för tvåhinkarmetoden. Och han var också så här, ursprunget handlar om för pensionärer, för amerikanska pensionärer som inte har samma pensionssystem som i Sverige. Där problemet liksom för en pensionär då att säga, okej, nu går du i pension, nu kommer du inte få några fler inkomster, så du måste leva på liksom ditt sparade kapital. Och då blir det så här, hur fördelar du ditt sparade kapital på ett sådant sätt att det räcker för liksom resten av livet? Så det var liksom bakgrunden till det här. Och sen har detta under åren utvecklats liksom vidare, att man har byggt vidare. Så slår man idag på så här three bucket portfolio eller three bucket strategy, så finns det massor av artiklar. Men där var liksom en, du kan läsa här, detta en författare som heter Michael Falk. Han skrev en bok som heter Let's All Learn How to Fish. Så skrev han så här, först bör du sikta på att göra ditt sparande immunt och sen bör du optimera det. Och här är min översättning och mina liksom så här tolkning. Så detta är inte en ordagrann översättning, utan detta är min variation på vad han skriver.
Ja. Du bör göra ditt sparande immunt innan du försöker optimera det. Med att göra sparandet immunt avses att du har dina kostnader täckta av garanterade inkomster, utbetalningar, uttag och försäkringar.
Det vill säga det som man kan kalla för så här, sov gott om natten-paragrafen. Att jag tänker så här, okej, men om man är i arbetslivet, ja, men då har jag garanterade inkomster. Jag har 3 månaders uppsägningstid, då har jag minst 3 garanterade löner. Skulle företaget gå i konkurs så har vi... Kommer staten betala lönerna, sen har jag kanske A-kassa och sen har jag kanske en inkomstförsäkring. Och sen när jag är i pensionsåldern, ja, men då har jag min allmänna pension, jag har min tjänstepension, jag har mitt eget sparande. Så att liksom, där finns så att det, återigen så här, det funkar oavsett fas, och det handlar om att först och främst måste du klara de kostnaderna du har så att du, ja, men du har råd att betala elräkningen så att liksom inte Egon stänger av elen. Så att Jag tänker att först behöver man sova gott om natten. Det är mål nummer 1.
Ja.
Ska du läsa sen?
Att göra din portfölj immun medför även att alla ytterligare pengar i teorin kan användas för att investeras på vilket sätt du önskar utan att behöva ta hänsyn till volatilitetsrisken.
Ja, och volatilitet kommer vi prata om i resten av avsnittet som risken för att dina pengar som är investerade varierar i värde. Mm. Så om du investerade 100 kronor den 1 januari 2022 i en indexfond för liksom globala börsen, så som vi alltid pratar, investera hela höstacken, då hade du förlorat 8 kronor, så då hade du bara 92 kronor kvar. Hade du investerat i svenska börsen 1 januari 2022 och tittade 31 december 2022, ja, då hade du bara 77 kronor kvar, för då hade den minskat 23 kronor. Så den här nedgången kallas för volatilitet. Liksom. Sen kan det också gå att det kan gå upp.
Alltså det är också 20, volatilitet.
Det är också volatilitet. Mm. Så volatilitet betyder bara att värdet på ditt sparande svänger i värde.
Mm.
Och då kan man säga så här, okej, men om din portfölj är immun, om du alltid vet att du kommer klara dina löpande utgifter, då kan du i teorin ta alla andra pengar och investera dem oavsett om liksom så här, ja, men börsen gick ner förra året, skitbra, det var rea, jag investerar mer. Eller så här, nu har det gått upp jättemycket och det känns lite osäkert, ska jag investera? Ja, det spelar ingen roll, för jag kan fortfarande sova gott om natten.
Ja.
Så att detta ger dig, om det förra var sov gott om natten-paragrafen, så skulle jag säga att detta är så här, freaka inte ut för att börsen går ner. Och det hjälper dig att maxa de situationer som ges.
Mm.
Så att när börsen har fallit, ja, men då har du möjlighet att köpa mer när det är billigt.
Mm.
Ja, och sista.
Genom att göra din ekonomi immun så är din pensionering...
Eller fire.
Ja, säker så länge du lever och från, från marknadens
nycker.
Nycker, det.
Ja. Mm. Så att vi säger, och då kan du ha det här att njuta av livet. Du kan ha det här ekonomiska välbefinnandet. Så att detta är liksom syftet kommer vara här med fyrahinkarprincipen, är att kunna uppnå detta. Att vi ska både skydda, vi ska skydda mot de oförutsedda händelserna, att kunna liksom betala mina utgifter. Vi ska även kunna investera på ett klokt sätt, och det slutgiltiga målet är det ekonomiskt välmående. Liksom. Mm. Och så detta var då Michael Falk, och så han tog detta, förbättrade den här från liksom 2 till 3 hinkar. Och sen den som gjorde det mest populärt skulle jag ju säga Christine Benz, som är sån här chef på Director of Personal Finance på Morningstar. Så hon har ju en jättestor publik. Så hon har ju liksom, det var ju via henne som jag hittade den här.
Hon har väldigt fina tänder här på bilden.
Ja, precis. Så, och om vi då tar de 4 riskerna som alla behöver på ett eller annat sätt hantera i sin ekonomi, så handlar det om risken för oförutsedda händelser. Och den här kan man också dela upp i 2. Jag vet inte om man tänker inte så ofta på det, men det första är som det mest naturliga. Många tänker så här, ja men oförutsedd utgift. Alltså så här, bilreparation, högre elräkning, högre räntor, renovering, ja. Eller någonting. Mina utgifter ökar liksom på grund av inflationen, eller liksom där händer någonting. Men den andra delen av den här oförutsedda händelserisken är ju en oförutsedd inkomstminskning.
Yeah.
Och den är ju liksom minst lika allvarlig. Den är kanske till och med mer allvarlig för en bilreparation. Ja, det händer en gång och sen går det förmodligen en tid innan det händer igen och man betalar av det. Men om jag blir arbetslös eller jag blir sjukskriven eller jag blir utbränd eller så här, eller när jag går i pension, så får jag en inkomstminskning som kan vara liksom permanent.
Yeah.
Så att den behöver man ju liksom hantera. Och sen så finns det liksom också indirekta risker med detta, till exempel med skilsmässa. Att jag läste någon artikel att skilsmässa är vanligast i 35-49 års åldern och efter 12 års giftermål.
Är det störst risk,
ja,
när man har nått 12 års?
Ja, efter 12, 11,9 år, då skiljer man sig i genomsnitt.
Jag trodde det var så 7-årskrisen. Det Nej. Kanske är nya rön.
Ja, 11,9. Och de som liksom blir änklingar eller änkor, då är det ofta efter 39 års äktenskap.
Ja,
så att
ja det finns statistik på allt.
Ja, SCB, detta. Mm. Och då tänker jag också, när vi pratar om de här 2 riskerna, visst, en del av de här riskerna bör man hantera med buffert, alltså så här med sparade pengar. Men en del av de här riskerna kan man hantera med försäkring. Alltså så här, jag behöver inte lägga undan pengar för jag ska vara rädd för att huset brinner ner. Det har jag en hemförsäkring för. Jag behöver kanske inte vara jätterädd för min arbetslöshet, för jag kanske har en inkomstförsäkring. Så att redan här kommer vi börja titta på att när det handlar om att skydda sig, att göra sin portfölj, sin ekonomi immun, så har jag 2 verktyg. Det ena är mitt sparande och det andra är försäkringar.
Ja.
Så försäkringar kommer också komma in, tycker jag.
Jo, men det gör det absolut.
Men det är inte alla som tycker det. Så att,
nej, vi har ju vår kompis Filip som är så man ska försäkra sig så lite som möjligt.
Ja, men precis.
Och han har ju vissa poänger.
Ja, men hans poäng är så att man ska bara försäkra det man inte har råd att betala kontant. Det är hans tes. Men den andra risken som alla behöver hantera på ett eller annat sätt är en risk som har blivit väldigt konkret på sistone, och det är inflationsrisken.
Mm.
Att pengar minskar i värde. Och till exempel, jag är ju född 81, och sedan 81 har ju pengarna minskat, alltså en 100-lapp då har minskat med 70% i värde sedan 1981. Man kan säga mellan, om man ger ett barn en 100-lapp i doppresent, så när barnet tar studenten så är den 100-lappen värd 80 kronor. Inte som att pengarna har försvunnit, att du har satt in 100 kronor på ett konto och när barnet fyller 18 så är det bara 80. Nej, allt annat i samhället har blivit dyrare, så att köpkraften på den 100-lappen motsvarar bara 80 kronor.
Yeah.
Och detta är en risk, och detta är risken för de som inte investerar. För då blir man liksom pungslagen av inflationen. Sidospår, jag läste något, jag vet inte om detta är sant, någon kan bekräfta det, men tydligen så är pungslå är inte att man slår någon mellan benen, utan det kommer från pengapung. Att
ja, man hade de för sina slantar.
Liksom. Ja. Jag vet inte, detta är så här, jag har
men
inte...
Men det är ändå märkligt att det kan liksom, vad heter det, tolkas liksom
olika.
Likadant
ja, nästan. Precis.
Samma jädriga sätt ja. Liksom.
Och är man född till exempel 1970 eller tidigare, så kan man säga att då har pengarna urholkats med 90%. av värdet. Så att inflationen är en reell risk och alla behöver förhålla sig till den på ett eller annat sätt.
Ja, liksom.
Så det är därför till exempel vi också säger att sparande på bankkonto är bara 0-24 eller 0-2 år. Medan allt sparande efter det bör inte vara på bankkonto just av den här risken. Och detta gäller ju även nu när jag kan få 3% på ett bankkonto. Ja, fast inflationen är långt över 3%, så du förlorar i alla fall.
Ja.
Så det är risk nummer 2. Den tredje risken är då volatilitetsrisken som alla behöver hantera. Och där har vi ju pratat om att det handlar om att börsen svänger. Och om vi tittar på till exempel Stockholmsbörsen, så kan man rita upp detta i något som kallas för ett drawdown-diagram. Så man tittar på, hur mycket har börsen fallit som mest från toppen till botten? Att man tittar inte bara så här, 2022 då gick den minus 23% eller 2002 då gick den minus x procent. Utan här tittar man så här, om det gick ner 2001, 2002, 2003, hur långt ner gick det om vi summerar alla de åren? Det är det som kallas för drawdown. Och då ser man att till exempel på 30-talet, då var vi ner nästan 60%. 2000 under IT-bubblan, då var vi ner minus 50%. Vi var nere minus 23% eller minus 25% nu förra året. Minus 30% under 2020 var vi nere på under coronakrisen. Och den sista risken då, fjärde, det är ju liksom en felkalibrerad ekonomisk plan. Alltså att man sparar för lite pengar så att pengarna inte räcker till det man vill ha. Eller att man sparar för mycket pengar.
Ja.
Att man liksom, som vi har sett, att de som sparar tenderar att deras förmögenhet ökar genom hela livet. Och då kan man ju fråga sig så här, är det meningen att du ska bli rikare och rikare mellan 65 och 85? Är det inte tanken kanske mellan 65 och 85 att då använder du de pengarna du sparade?
Yeah.
Liksom. Och det var ju hela det här avsnitten som vi hade med principen kring Die with Zero. Mm. Återigen, också ett resonemang som inte alla håller med om, utan där man tänker så här, mer pengar är bättre, mer pengar är trygghet. Eller att man misstolkar och tänker så här, jag vill ge bort pengar till mina barn. Ja visst, du kan ge bort pengar till dina barn och ju, där har ju också undersökningar visat att de har ju ofta pengarna har större värde när man är yngre. Så att ge bort ditt arv, ge hellre bort arvet så att de barnen får det när de är 35 än när de är 65. För då har man inte lika mycket nytta eller glädje av dem. Bra, jag tänker att nu ska vi gå in på de olika modellerna, men vi kan ta en liten kort reklampaus.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Så om vi börjar med den enklaste varianten med då två hinkar. Så är detta ganska nära då Harold Evenskis liksom modell. Och detta är väl något som förespråkas av flera på forumet, till exempel Daniel Nilsson, Jonathan, JR med med mera. Och det ligger också ganska likt Nassim Taleb, också som han kallar för barbellstrategi. Och det handlar helt enkelt om att du har två hinkar. Du har en hink som heter liksom pengar nu. Alltså pengar jag behöver i dagsläget, liksom för mina utgifter eller för att kunna hantera de oförutsedda utgifterna som kommer idag. Och sen behöver du liksom en pengar sen hink. Så att det är väldigt enkelt, man delar upp det, pengar nu, pengar sen. Och man kan också tänka på det, jag vet inte, för årets 2023 års första sportmetafor. Men tanken är att om du kan spela ett bra försvar liksom med din med den här pengar nu hinken eller buffertink eller vad man väljer att kalla den. Ja, om du spelar ett bra försvar, att du kan liksom känna så här, nej, men jag har mina försäkringar, jag kan sova gott om natten, ja, men då kan jag vara spela ett aggressivt anfall, att ha en ganska hög aktieandel och liksom tjäna pengarna. Så detta är väl egentligen, jag brukar ibland tänka på så här, när man är i början av sin sparkarriär, man är studenten som precis har fått ett jobb. Ja. Så ja, man börjar med sin buffert så att man har liksom sin lilla buffert och sen investerar man liksom resten i liksom långsiktigt. Bra, så att detta är väl en tydlig liksom så här get rich fas, alltså liksom en uppbyggnadsfas, att man vill ackumulera liksom pengar. Så då säger man så här, ja, jag har min hög här, sova gott om natten och sen de här pengarna ska tjäna liksom pengar. Passar när man har ett högt månadssparande, när man har ett högt humankapital eller liksom liknande. Och då ska det också så här viktigt nu när vi kommer prata om att hinkarna ska inte vara lika stora. Utan,
nej, det är lätt att tro.
Ja, utan här handlar det om, och vi kommer det, för det är en hel konst att vara så här, hur stora ska hinkarna vara? Men liksom, den grova rekommendationen brukar vara någonstans mellan 1 och 3 månadsutgifter på bufferthinken beroende på var man är i livet. Är du ensamstående student, ja, då behöver du kanske liksom bara någon tusenlapp. Är du liksom som vi, liksom tvåbarnsfamilj, en stor villa med elräkning som kan liksom tripplas i värde mellan 2 år, ja, då kanske man behöver 3 månadsutgifter eller över 100 000.
Ja, liksom. Ja, precis.
Så att det är liksom viktigt. En nästa variant på detta, så detta är den enklaste varianten, då är detta inte ens en 4-hinkar-princip utan detta är en 2-hinkar-princip. Pengar nu och pengar sen. Fine.
Ja.
Nästa variant är då en 3-hinkar-variant. Och här, skillnaden på den här är att okej, nu har jag liksom min första hink, då min bufferthink, så samma princip där, jag ska kunna sova gott om natten, jag har mitt sparkonto, jag har mina pengar för oförutsedda utgifter, jag har mina försäkringar, så det är mitt försvar, det är liksom backlinjen och målvakten här. Nästa blir då min investeringshink, så att här vill jag liksom att pengarna ska öka i värde eller liksom de ska bevaras. Och jag sparar enligt forskningen, så som precis som i 2-hinkar-principen. Så än så länge är de lika. Men här tycker man så här, detta är ju skittråkigt. Alltså att investera i en fondrobot eller en global aktieindexfond, det är som att se målarfärg torka eller se gräs växa. Så jag vill ha liksom en hobby och jag vill kunna läsa på med andra investeringar.
Lära mig mer kanske.
Jag vill lära mig mer. Jag vill köpa aktier direkt eller jag vill köpa den här fonden som du har pratat så mycket, eller jag vill... Som vi gillar till exempel vin, så vi investerar i vinflaskor. Och jag skulle liksom aldrig kunna rekommendera någon så här, men du vet, behöver du liksom, är du orolig för pensionen? Spara i vinflaskor. Alltså det är liksom inte så det funkar. Och då kan man lägga på en spekulationshink. Eller en lärhink eller en lekhink, vad man kallar det. Så att då har jag liksom en 3-hinkar-modell som består av min bufferthink, liksom min investeringshink och sen min spekulationshink. Ja. Då.
Roligt att du har döpt den till spekulationshink.
Ja,
men det är kanske med mening.
Vi kommer till det. Jag har en poäng med det där också.
Här är de också i olika stora naturligtvis.
Yes. Så, och här kan man också hitta på sina egna regler. Men jag skulle säga så här, bufferthinken, samma resonemang som innan. Liksom anpassa det till din livssituation, ditt humankapital, liksom där. Och sen resten investeringshinken, och sen kan spekulationshinken kanske vara 10% av investeringshinken. Så att har du liksom 10 000 i bufferthinken, du har 100 000 i investeringshinken, ja, då kanske du har 10 000 i spekulationshinken.
Ja.
Liksom. Så att återigen, och JR skrev ju detta, det var han som introducerade detta, han sa det så här, men du har din kärnportfölj. Och sen runt din kärnportfölj så har du dina, ditt buffertkonto och dina satellitinvesteringar. Och jag gillade det också för att det är lätt att när man pratar om de här hinkarna att man tänker att de ska vara lika stora.
Ja, att de men har samma tyngd liksom. Ja, men har
så,
de inte.
Men så är det inte.
Men vi pratar om humankapital här ibland.
Ja.
Och alla vet ju inte vad det är, men det handlar väl om att man... Eller du kan ta det för att jag,
ja.
Jag tycker alltid det är svårt att förklara.
Nej, men vi har ett avsnitt på professor Paolo Sodini från Handelshögskolan i Stockholm som introducerade mycket humankapitalkonceptet. Och vissa tycker så här, helt värdelöst resonemang. Medan jag tycker så här, nej jag tycker det är ganska värdefullt. Så humankapital, den formella definitionen är summan av alla dina framtida livsinkomster.
Ja. Ja.
Så, men ja, man kan ju översätta det också till så här, hur lätt har du att få ett nytt jobb? Liksom så här, kan du flytta till en annan ort om du skulle få det, är du ung så är det tenderat att vara lättare att hitta ett jobb än om man är gammal etc. Så att hur liksom, om man skulle kvantifiera din förmåga liksom så här, okej, men driver du liksom, kan du starta eget, har du liksom, har du separata inkomster, har du flera inkomstströmmar,
ja,
till exempel
precis.
Så ja, men du vet, jag har det här extra jobbet och jag har detta och sen har jag ett litet företag vid sidan, då har man ju mycket så högre resiliens än någon som är så här, nej, men jag jobbar 8 timmar i mitt eget företag där jag bara har en enda kund, alltså då har man ju väldigt låg resiliens. Så är det liksom en skala som, och det är det jag menar, att anpassa det till livssituation. Bra. Så att repetition, 3 hinkar, liksom då man spelar försvar i bufferthinken, man spelar anfall i investeringshinken och sen spekulationshinken, det är där man tränar eller man gör en Michael Jordan, man är bäst på basket och får för sig att nu ska jag spela baseball. Liksom.
Så testa lite annat.
Man testar lite annat, man vill lära sig etc. Och naturligtvis sikta på att slå avkastningen i investeringshinken till exempel.
Mm.
Så att det är 3-hinkarsvarianten. Vår variant där vi började för ett par år sedan, detta är liksom, vi har 4 liksom. Och då är det samma, för vi spelar försvar med bufferthinken, där liksom målet är att vi ska ha en buffert, vi ska sova gott om natten, den ska skydda mot de här oförutsedda händelserna, pengarna ska vara lättillgängliga, det ska vara liksom den här ballasten som kompenserar för när börsen svänger. Så ska man kunna tänka sig, okej, nu förlorade vi 25% 2022. Ja, det var kanske liksom 1 miljon på Avanza. Men det spelar inte så stor roll för vi har fortfarande den här bufferten och den har vi lika mycket pengar nu i november som vi hade i januari till exempel.
Ja, visst. Mm. När började du lägga dig till med sådana här sjötermer?
När jag läser...
Ballast och att det svänger. Och...
Ja, men det är forumet.
Det är forumet
ja. som är grymma. Alltså det är det jag menar. Forumet gör, communityn gör oss bättre. Så att detta avsnittet är liksom lika mycket communityns förtjänst som det var. Nästa hink då, så om vi hade liksom, om detta var backlinjen och målvakten i buffertinken, då är mellanriskhinken liksom mittfältet. Så här är målet är att bevara värdet mot inflation, alltså det vill säga skydda mot inflation, att pengarna minskar i värdet. För målvakten och buffertinken, de skyddar inte mot inflation. Har pengarna på ett bankkonto, då förlorar du mot inflationen. Här säger vi så här, okej, här vill jag hantera inflationsrisken först och främst. Jag vill skydda till viss del mot svängningarna på börsen. Jag vill kunna utnyttja, jag vill ha torrt krut. Jag vill kunna utnyttja om det kommer ett läge på börsen. Så är det liksom mittfältets roll. De är liksom varken liksom bäst på anfall eller bäst på försvar, utan de är liksom kittet som håller ihop liksom försvaret med anfallet.
Mm.
Är du med?
Ja, jag tror att jag är med.
Mm. Och sen har vi liksom då det som vi har kallat det för den passiva hinken. Då, och det är här vi vill få tillväxt, det är här vi vill få pengarna växa, det är här vi vill skydda oss mot att pengarna tar slut. Det är här vi har den här 12-12-12-regeln som vi pratade om i något avsnitt sen. Att investerar du 1200 kronor i 12 år så kan du därefter plocka ut 1200 kronor i månaden resten av livet. Liksom, det är här man investerar, det är här liksom motorn, det är här pengarna växer. Detta
man kan
är
nästan
anfallet.
Tro att mellanriskhinken och passiva hinken är typ samma.
Nej,
men de skiljer sig, vad som är innehållet i antar jag.
Ja, precis. Alltså det kommer fortfarande vara samma tre byggstenar, så, och vi kommer till det, men om bufferthinken är sparkonto så är mellanrisken en mix mellan räntor och aktier.
Yeah.
Och passiva hinken är i princip bara aktier.
Yeah.
Och aktier, då menar jag inte enskilda aktier utan aktietillgångsslaget. Det vill säga en fondrobot, en global aktieindexfond, köp hela höstacken, leta inte efter nålar.
Det vill säga stjärnaktier och så.
Ja, precis. Så det är fördelningen. Så den kan man säga så här 50-50 mellanriskinken. Mm. Och sen beror det också på vilket perspektiv man har. Detta har vi haft mycket diskussion om i forumet. Så här, ska man ta med sitt boende? Om man ska ta med sitt boende, var tar man med sitt boende?
Ja,
jag anser ju liksom så här, att jag gillar ju helhetssynen. Så jag är en av få som plockar in hela vår ekonomi i fyra hinkarna. Mm. Och då placerar vi ofta boendet i mellanriskinken. För att boendet, om man tittar liksom de senaste 30 åren så har vi haft en enorm uppgång, så att egentligen boendet här borde ha varit i passiva hinken. Alltså om man bara tittar på hur det har gått. Men om man tittar på hur fastigheter ska förändras i värde, så ska de förändras med den disponibla inkomsten. Alltså med reala inkomsten, det vill säga att de ska förändras i linje mot inflation. Så enligt resonemanget, skydda mot inflation, då ska boendet in i mellanriskhinken.
Ja, det är logiskt. Ja.
Liksom. Mm. Men om man inte vill ha med sitt boende i fyra hinkar-principen, utan man tänker så här, men jag vill bara tänka utifrån mitt sparande. Ja, men då har jag min buffert och då skippar man mellanriskhinken. Så väldigt många, det är liksom den vanligaste diskussionen i forumet, är så här, mellanriskhinkens varande eller inte varande. Och gillar man inte det, men då går man till den modellen, variationen som vi hade förut, som var så här, liksom buffert, investeringshink, spekulationshink.
Yep.
Liksom. Mellanriskhinken är vårt mittfält, passiva hinken är vårt anfall. Och sen har vi lekhinken då, där det har varit så här, för att lära sig, för att leka, för att spekulera, för att göra de här som JR skriver, de här satellitinvesteringarna. Som till exempel, ja, men vi gillar vin till exempel, ja, men då har vi liksom vissa vinflaskor där. Och sen också bara liksom ett sidospår. Ibland så kan jag få feedback som, alltså du gillar liksom så här, du är negativ till spekulation. Och jag bara, nej, jag skiljer bara på slarvigt, jag gör inte detta i varje avsnitt, men om vi ska vara för lite formella så kan man säga att spara handlar om att lägga på hög. Alltså det kommer liksom från bundesamhället. Vi sparar en del av utsädet liksom, eller en del av skörden för att ha ett utsäde till nästa år. Jag har liksom ingen förväntning när jag kommer in i ladan nästa år att där är mer liksom korn än vad jag satte in.
Nej.
Utan tvärtom, det kommer vara lite färre. Samma sak med bankkonto. Jag har ingen förväntning om att det kommer vara mer, utan förmodligen kommer jag förlorat mot inflation. Det är sparande. Investerande, det är att säga så här, jag accepterar marknadens avkastning. Det vill säga, jag investerar i en indexfond, jag accepterar det marknaden ger. Det är för mig investerande. Man kan göra beräkningar, sannolikhetsberäkningar på det. Spekulation för mig är att jag gör vissa saker aktivt. Jag tar vissa aktiva beslut, jag gör vissa saker medvetet för att jag har en förväntning om att få en högre avkastning än vad marknaden ger i genomsnitt. Och det är här då, och det är därför jag är ganska värderingsfri kring investering eller spekulation. Spekulation har sina poänger, men jag behöver vara medveten om att nu tar jag en högre risk än vad jag hade gjort om jag bara hade investerat. Och att forskningen säger att jag har oddsen emot mig, att jag sannolikt tar en risk jag inte får betalt för. Liksom. Men det är en helt annan konversation. Så det är därför jag kallar den för lekhinken, vissa kallar den för hobbyhinken, vissa kallar den för spekulationshinken.
Mm, men passiva hinken här kallar vi passiv för att den är lång, vad ska man säga, har
ursprungligen för många år sedan så var den passiv för det var där man investerade passivt. Man la pengarna i en indexfond, lät dem vara, och då kallade vi inte för lekhinken utan då kallade vi den för den aktiva hinken.
Ja, precis. Ja.
Så att detta är liksom så här, du vet, kassterminologi. Och jag kan ju säga så här...
Som har hängt med nu och sen så nu så vill vi kanske... Är det svårt att ändå ändra...
Ja, och jag ska säga så här, jag roade mig nu när jag gjorde research här. Att liksom när jag tittade i forumet, det roliga är att i forumet, vi kan inte komma överens om antalet hinkarna ska vara.
Nej.
Liksom, och vi kan än mindre komma överens om vad de ska heta.
Mm.
Så att jag gjorde en sån här tabell med så här, vad kallar folk detta för? Och då är det liksom så här, den första hinken är allt från bufferthink till lågriskhink till sparhink till pengar nyhink till likviditetshink. Och den sista hinken då Vissa kallar den för aktiva hinken, andra lekhinken, spekulationshinken, hobbyhinken, lärohinken, extremriskhinken, aktiehinken och vissa var så här slaskhinken. Ja. Att det var bara där man har allt det där slasket som man liksom inte passar någon annanstans. Så att min poäng här är, gör det till ditt eget. Gillar du vår terminologi, använd den. Vissa så här, den mest logiska är ju bara så här, låg risk, mellanrisk, hög risk, extrem risk eller spekulation.
Yeah.
Yeah. Whatever makes you sing, liksom. Välj själv, liksom. Så behöver inte ens gå in på det. Och samma sak här, återigen, hinkarna ska inte vara lika stora, utan här har ju vi just nu, för som vi fortfarande är i en uppbyggnadsfas, då har vi en bufferthink, vi har en mellanriskhink, där till exempel vår mellanriskhink är ungefär 3 gånger så stor som bufferthinken. Sen är resten i då den här passiva eller investeringshinken. Och sen ska lekhinken vara liten, tycker vi. Liksom. Eller så har vi gjort
ja,
i vår ekonomi.
Ja, det tycker vi.
Ja.
Men hur, den har ju ändå fått liksom... fått mycket uppmärksamhet
förra året. Ja, men den var ju väldigt volatil, vår lekhink. Den var, ett tag var den ju nästan lika stor som vår investeringshink och sen krympte den ihop.
Ja, för att värdet gick upp på den. Ja, precis. Mm.
Så att känslohinken kanske man skulle kalla den också.
Lägg nu inte fler namn, jag blev helt yr av de här namnen.
Ja.
Men jag gillar det du sa.
Vadå?
Lågrisk.
Lågrisk, mellanrisk, högrisk.
Alltså det hade jag tyckt om att ha.
Ja, men då döper vi dem så. Det är fine. Mm. Det är fine. Sen också, det som jag gillar med hinkmetaforen är ju att man kan se flödet mellan hinkarna. För varför kallar man det för hinkar? Jo, för tanken var att när en hink blir full, då svämmar den över och då rinner den till nästa hink.
Yeah.
Så att man börjar till exempel med månadssparandet. Så när man är i en uppbyggnadsfas, en get rich fas, så har man sitt månadssparande, det vill säga överskottet som blir kvar när mina liksom, utgifter är lägre än mina inkomster. Och sen så först börjar jag med bufferthinken så jag kan sova gott om natten. Sen när den svämmar över så rinner det över till mellanriskhinken. Och sen när mellanriskhinken är färdig så svämmar det över till den passiva hinken. Mm. Sen behöver man inte göra det. Har man ingen mellanriskhinka, då kan man ta det direkt i högriskhinken. Mm. Liksom. Men sen när man är då i en stay rich-fas, alltså man är i pension eller man har vunnit det ekonomiska spelet, då vill man ju att flödet ska vara annorlunda. Då är ju flödet från den liksom högriskhinken, när den liksom, då fyller man på mellanriskhinken och mellanriskhinken fyller på bufferthinken och bufferthinken använder man för att betala sina utgifter.
Mm. Det känns inte logiskt, tycker jag.
Jo, alltså,
jag vill ju köra samma struktur liksom, när jag är pensionär så vill jag ha detsamma som jag hade innan.
Ja, men då gör du en så kallad min mamma som fortfarande sparar när hon är i pension.
Ja.
Liksom så här, hon har liksom inte skiftat mellan det här utan hon ackumulerar ju fortfarande. Medan här pratar jag om så att gå från uppbyggnadsfas till en avvecklingsfas. Och det är jättesvårt. Många klarar inte det.
För att
man har den här vanan, jag måste ju spara.
Jo, men det är väl rädslodrivet, antar jag.
Ja.
Att man är rädd att det bara helt plötsligt ska det, liksom, man hade ingen kontroll på det, för det, man var inte van vid hur det skulle gå till och så bara tog det slut.
Ja, och
för
att man lägger kanske sin trygghet i pengarna och sen minskar mängden pengar, då minskar tryggheten. Och det är fan inte ett rikt liv.
Nej, men att, då att kanske minska. Man är 82 liksom.
Ja.
Det kan vara så.
Ja, absolut.
Att man kanske inte ens behöver så 2 miljoner till i sitt liv. Eller
nej, och man kommer inte kunna spendera liksom de pengar. Det är där vi har inne på hela Diet Zero-avsnittet. Men jag vill liksom visa på att flödet, det ena handlar om att liksom så här, fylla på hinkarna. Men sen ska det komma tillfälle då du plockar ut hinkarna.
Och då
tömmer dem och då är flödet från hög risk till mellanrisk och från mellanrisk till buffert och från buffert till utgift. Det var egentligen det som var ursprungsmodellen med de här pensionärerna, att du fyllde upp hinkarna under ditt arbetsliv och sen skulle du ha då, tror jag, 1 års utgifter i lågriskhinken, alltså cash, då kallar de det för cash bucket, och sen hade du 3 års utgifter i din fixed income bucket. Alltså som var då räntor. Och sen hade du då minst sju års utgifter i din equity bucket. Och då var det liksom så här, för då plockade du det ut från din aktiehink till din räntehink och från din räntehink till din bankkontohink och din bankkontohink finansierar dina utgifter.
Ja, precis.
Är du med?
Ja.
Så att här blir det lite matte och det kommer vi till sen i bonusexempel.
Enkel matte då.
Ja, men principen. Det viktiga här är liksom se liksom, varför kallar vi det för hinkar? Alltså varför inte lådor eller whatever.
Du pratar om att man kan ha med sitt hus eller inte liksom, men när man då är i den här stay rich eller liksom uttagsfasen, då är ju pensionen med.
Ja, precis. Och det är också en sån här vissa... Ja, absolut. Så till exempel i vår... Vi tittar ju på... Alltså vi har ju med hela vår ekonomi. Mm. Så vår PPM är till exempel med i vår högriskhink. Mm. Vi tar hög risk i vår PPM för vi har AP7 Sofa. AP7 Sofa när man är under 55 är 100% aktier.
Ja.
Är du med? Mm. Vår inkomstpension sätter vi liksom så här i mellanriskhinken. För den ska skydda mot inflationen och målet är att den ska öka med 2%. Vår tjänstepension har vi också 100% aktier på, så den är i vår högriskhink. Är med? Men det gör det ju lite mer komplicerat att räkna. Så att återigen, vissa tar inte med pensionen i sin fyra hinkamodell, utan de tar bara sitt sparande. Och man kan tänka kring boendet också. Så här, men boendet får ju inte ut pengar förrän jag kan sälja det. Ja, fast om du har en ekonomisk plan så kan du kanske belåna boendet när du är 55. Eller du kan sälja det och liksom ställa dig en hyresrätt. Eller liksom, ja, där finns olika sätt. Eller har funnits det som varit kritiserat, det här med seniorlån. Att du kan liksom sälja, liksom så här, ta ut ett lån och du behöver inte betala någon ränta eller amortering. Utan när du dör så får då det här institutet ditt hus och då säljer de huset. Och så får de både sin ränta och sin amortering med. Där finns en liten sidospårhistoria om detta i Frankrike. Detta är ganska vanligt. Och då var det en kvinna som då var typ, jag tror hon var 77 eller något sånt här. Eller 67. Och då hade hon en lägenhet och så sålde hon då den här lägenheten till sin advokat i utbyte mot att hon skulle få 2500 frank i månaden eller i veckan eller något sånt här. Och advokaten var 49, hon var typ 67 eller 77 eller något sånt här. Och då var ju tanken då att advokaten fick liksom då boendet, så när hon dog så skulle han sälja det och i utbyte då betala henne den här månatliga summan. Enda problemet var att den här kvinnan, hon levde tills hon var typ så här en av världens äldsta kvinnor, så hon levde bortom 100. Så advokaten dog när han var typ 78 och han hade fått betala henne hela livet och inte kunnat sälja lägenhet. Och hennes släkt fick också, eller hans advokatens släkt fick fortsätta betala henne.
Det är helt sjukt, vilket dåligt upplägg ändå. Alltså.
Ja, det är så här.
Att bara förutsätta så att hon kommer dö innan mig och det kommer lösa sig.
Ja, men det är väl ganska rimligt att säga så här, hon dör om 14 år, vi ska betala den här 14 år. Ja, så säkert man så här, ja, men hon kanske dör om 20, men så att tanten levde så 50 år till. Ja, men det är det här. Ibland så man kan bara spela på oddsen. Liksom, man kan bara ha sin beslutsprocess och sen blir det liksom som det blir.
Det där är väl ett sånt skolexempel nästan.
Nej, alltså, varför berättar vi om det? För att det är så ovanligt att man har hört talas om detta.
Jo, men jag tänker ändå att man... Nu bara spekulerar jag här, men alltså under någon utbildning så kan det ändå vara en historia som folk har med sig sen för att tänka sig, okej, men man måste räkna med ovanliga händelser.
Liksom. Ja, precis. Vad är sannolikheten? Just den här tanten blir en av världens... Alltså jag vet inte ens om detta är sant. Jag bara hittade så här, du vet, när jag läste research.
En anekdot.
Ja. Bra. Så återigen, om vi kommer in på nu så här, försöker knyta ihop säcken med allt det andra vi brukar prata om i avsnitt. Så till exempel, vi brukar alltid prata om sparhorisont. Och då kan man göra här en graf där man har på y-axeln då volatilitet låg till hög och sen på x-axeln så har man sparhorisont. Och för vi brukar alltid säga så här, det viktigaste beslutet är din sparhorisont. Ju längre sparhorisont desto mer risk kan du ta eftersom tiden läker alla sår, det vill säga tiden jämnar ut din avkastning, tiden förmildrar misstag man har gjort. Och det gör att man kan ta högre risk. Så bufferthinken då, eller lågriskhinken, hamnar ju längst ner till vänster. Lägst risk, för du förlorar inte dina pengar på grund av volatilitet. Liksom, den är helt immun mot volatilitet. Och det gör att tidshorisonten passar 0-2 år. Precis så som vi brukar prata om. Nästa hink, mellanriskhinken, ja, den hamnar ju på sparhorisonten 3-9 år och hamnar i en medelvolatilitet. Varför en medelvolatilitet? Jo, för att vi pratar om 50% räntor och 50% aktier.
Ja.
Så det är högre risk än sparkonto. Du kan förlora pengar på det, men den är inte alls lika riskabel som högriskrinken som består av 100% aktier, där du har jättehög volatilitet och därför behöver en lång sparhorisont.
Mm.
Så att jag gillar detta, så att de här hinkarna har liksom, de täcker olika delar i den här sparhorisont och volatilitetsgrafen. Liksom.
Precis, ja. Mm.
Det är första gången jag har gjort en graf där man har satt in hinkar i den. Men om man då liksom så här sammanfattar då detta, så att då tänker jag så här, okej, men om man tar riskuppdelningen som du gillade, så här låg, mellan, hög och mycket hög risk, så kan man ju då döpa hinkarna. Tidigare har jag döpt dem då till buffert, mellanrisk, passiv hink och lek och lär eller lekhink. Nu kan vi döpa om dem till lågrisk, mellanrisk och högriskhinken. Det är fine.
Vi kan göra det.
Vad ska den sista heta? Lekhink eller så? Ja, men vad vill du att den ska heta?
Det var inte det med extremt hög risk, för det känns
tråkigt.
Spekulationshink. Nej, men det känns jättekonstigt.
Ja, den får heta lekhinken.
Lekhinken.
Ja. Mm. Då mål med de olika, så lågriskhinkens syfte, buffert, sova gott om natten, skydd mot volatilitet. Den kommer inte ge skydd mot inflation. Så det är viktigt, så här accepterar jag inflationsrisken på bekostnad, eller jag vet inte på bekostnad, men jag accepterar inflationsrisken mot att jag är immun mot volatilitetsrisken.
Ja.
Och, denna hanterar också de här oförutsedda händelser. Risken, men på då bekostnad av inflationsrisken. Så här får vi maximal exponering mot inflation, men ja, det väljer vi okej. Nästa blir ju då, här vill vi skydda mot inflation, men för att kunna skydda oss mot inflation, då tar vi en volatilitetsrisk, att det kommer svänga lite i värde, men det kommer fortfarande vara liksom med säkerhetsbälte. Det kommer inte vara som liksom berg- och dalbanan med aktier. Och samma sak här, att vi vill liksom också kunna utnyttja detta för att fylla på till exempel den högriskhinken. Och högriskhinken, där har vi liksom nästan ingen inflationsrisk, för att aktier tenderar att skydda mot inflation över tid.
Ja.
Men å andra sidan så har vi en volatilitetsrisk.
Ja.
Så jag kan liksom inte ha så här, jag vill skydda mot inflation men inte ha någon volatilitet.
Nej,
men sorry, det funkar inte riktigt så. Så att jag byter här de olika riskerna liksom mot varandra. Och sen har vi den sista spekulationshinken, där syftet är så här, men här vill jag lära mig, här vill jag ha roligt, här vill jag liksom ha min känslomässiga berg- och dalbana, här vill jag ha mina andra alternativa investeringar. Och detta ger ju också då med sparhorisonten, lågriskhinken 0-2 år, mellanriskhinken 3-9 år, högriskhinken 10+ år, typiskt pensionssparande. Mm. Så att det hänger ihop med allt det som vi säger i andra avsnitt. Och sen så kan man då också, eftersom vi har då kopplat på sparhorisont, så kan vi även säga så här, men vad kommer detta ge förmodligen i avkastning? Vad kan jag förvänta mig i avkastning i de olika hinkarna? Så lågriskhinken, eftersom det är bankkonto, då blir det 0-2-3% kanske per år i genomsnitt. Mellanriskhinken, ja, men då är det 3-5% per år i genomsnitt över en längre tidsperiod. Och högriskhinken, ja, då kan jag förvänta mig kanske 68%, 9 kanske i bästa fall, på, liksom, om jag tar riktigt hög risk där.
Mm.
Det ser fundersamt ut.
I och med att vi har inflations, kallar man risken,
ja,
inflationsexponeringen i den här,
ja,
lågriskhinken, så kan man verkligen prata om att man får någon avkastning då?
Jo, alltså du får en nominell avkastning, alltså innan inflation. Alltså, ja, så här, tecknar du ett bankkonto idag, och så låser det på 12 månader, så står det tydligt så här, du kan få 2,55% avkastning.
Mm.
Ja.
Jag vet, sen, men det är lite så lurigt.
Ja, men det är det som kallas för nominell avkastning. Det är innan inflation.
Ja.
Ja, och det är det som är real avkastning.
Och hur stor är vår inflation nu? Den,
ja, men det är väldigt olika beroende på vem du frågar. Men den kan vara liksom mellan 6-9%.
Ja.
Liksom.
Ja. Ah.
Ja.
Jag tycker illa om inflationen.
Ja, det är bra. Det ska man göra. Och sen då viktigt liksom att säga så här, att placeringarna i de här olika hinkarna, då har vi varit inne på det 3 gånger tidigare. Det är ju samma sak som vi har pratat om innan. Så lågriskhinken, bankkonto. Mellanriskhinken, en mix, till exempel 50% räntor, 50% aktier. Högriskhinken, 100% aktier. Så till exempel vi gillar ju Lysa, som är en fondrobot som vi har så sponsrad länk med och haft samarbete med. Där blir det ju väldigt enkelt. Mm. För att då välja så här, men jag drar så här, jag vill ha 50-50, jag vill ha 100% eller vilken annan fördelning som helst. Vill man ha då en lösning på till exempel Avanza eller Nordnet, eller i sin, liksom, man kan inte välja en fondrobot för exempel i sin tjänstepension. Nej. Eller liknande. Ja, men då är det samma sak där. Lågriskhinken, bankkonto. Och sen väljer man då till exempel en till exempel AMF räntefondmix eller vår liksom ränteportfölj. Och sen väljer man till exempel 50% en global indexfond med låga avgifter. Till exempel Länsförsäkringar Global eller Avanza Global eller liknande.
Ja.
Och samma sak, högriskhinken. Då väljer man då 100% i den här globala aktieindexfonden. Och här behöver man inte heller vara så här, men jag har samma fond i mellanriskhinken som i högriskhinken, eller jag har samma fond i alla mina pensioner. Så länge det är en bred global aktieindexfond så är det inte så farligt, för att den i sin tur diversifierar till 1500, liksom minst 1500 olika bolag. Har du en fondrobot så är det mellan 6 och 10 000 olika bolag. Helt enkelt. Och kring lekhinken så finns det inte så mycket att säga, för att där kan ju vara vissa placeringar som har jättehög risk och andra som har jättelåg risk. Så om vi tar till exempel, om vi tittar på vår högriskhink, så i vår högriskhink då har vi ju sparandet till barnen som är så 90% aktier eller 100% aktier. Vi har sparandet till oss. Vi har sparandet till vissa i släkten, till syskonbarn eller så. Vi har tjänstepensionen som är både din och min, som är 100% aktier. Vi har basportföljen, liksom som vi pratade om här om veckan. Vi har PPM, där vi har AP7, eftersom vi båda är yngre än 55 så är det också 100% aktier. Mm. Vi har företagets högrisksparande. Så det som jag gillar med den här hinkprincipen är ju att det är ju många olika portföljer. Så att varje hink kan innehålla en eller flera portföljer eller investeringar eller konton. För det faller man också ibland i fällan, man tror så här, men en hink, ett ISK. Nej, nej. Hinken här, det är som en låda där du kan lägga ner flera ISK-konton eller flera portföljer.
Ja.
Liksom. Mm. Och tittar vi på vår spekulations- eller vår lek- och lärhink, ja, men där har vi till exempel dina Tesla-aktier, vi har våra vinflaskor, vi har vårt välgörenhetssparande hos Trine, till exempel när man köper solpaneler, vi har då Frejas egna aktieportfölj, vi har vissa onoterade bolag, vi har vissa saminvesteringar etc. Så även liksom lek- och lärhinken är ju inte en investering, utan
nej,
här samlar man dem för att kunna liksom så här, se okej, men hur är min riskfördelning mellan min liksom lågriskhink, min mellanriskhink? Hur är storleken mellan min lekhink och min högriskhink? Är den relevant?
Liksom? Ja, ja, det är roligt att du skriver våra vinflaskor där. Vi har ju champagne mest, ja, väl.
Mest.
Och det ska tydligen gå bra i dåliga tider och i bra tider. Ja. Alltså jag fattar inte det.
Ja.
Så tänk så här, det kanske inte är så stor risk ändå att ha dem.
Jo. Ja, men alltså
jag kan bli lurad.
Ja, men där är ju andra risker som vi inte har tagit upp. Alltså så här, det finns ju till exempel likviditetsrisk. Alltså, och likviditetsrisk är så här, kan jag sälja min investering när jag vill sälja den?
Yeah.
Så en fondrobot, till exempel en global aktieindexfond, ja, men det är så här, jag liksom köper på fredagen, sen händer något på måndagen, så går jag in på måndag, säljer och på onsdag har jag mina pengar.
Mm.
Ja, nu köpte du och jag här igår, så köpte vi 12 champagneflaskor. Liksom. Och då är frågan så här, ja, men okej, nu vill jag sälja dem. Ja, det kan ta ett halvår. Liksom.
Yeah.
Eller så här, det kan till och med vara så att ingen vill köpa dem. ja då sitter vi där med 12 flaskor champagne. Mm. Vilket inte är jättefarligt, för då kan man dricka upp det förr eller senare. Men liksom så, där är, när vi pratar om de här fyra riskerna med liksom volatilitet, inflation, oförutsedd händelse, där finns fler risker. Alltså likviditetsrisk, risken att bli lurad, alltså legal risk, ja, etc.
Ja.
Liksom. Men eftersom vi pratar om så här breda globala, så är den risken högst marginell.
Mm.
Bra. Är det förståeligt?
Ja, det tycker jag.
Ja, bra. Och sen så tänker jag så här, nu kanske den som är lite kritisk inte har suttit och lyssnat i en timme, men ibland så är jag så här, Jan, jag fattar inte poängen med fyrhinkarprincipen. Det är ändå bara mental bokföring. Och jag är så här, ja. Det är mental bokföring.
Men vad är mental bokföring?
Att det är ingen skillnad på att, om vi tar de här tre exemplen med lågrisk, mellanrisk, högrisk, så säger vi att vi lägger 100 kronor i varje. Okay? Så vi har 100 kronor på sparkonto, och så kallar vi det för ränta, för det är egentligen en ränta jag får från sparkontot. Vi lägger 100 kronor i mellanriskhinken, där vi lägger 50 kronor i räntor och 50 kronor i aktier. Och sen har vi högriskhinken, där vi lägger 100 kronor i aktier och 0 kronor i räntor. Det betyder att om jag summerar mängden räntor i total ekonomi, jag summerar alla tre, så kommer jag ha 100 kronor från bankkontot i räntor och 50 kronor från mellanriskhinken, det vill säga 150 kronor i räntor. Okay? Summerar jag aktierna så får jag 50 kronor aktier i mellanriskhinken och 100 kronor i den högriskhinken. Då vill säga jag har också 150 kronor i aktier.
Ja.
Med. Så om vi tittar, så mitt totala ekonomi är 300 kronor som är fördelad på 150 kronor räntor och 150 kronor aktier. Det vill säga, detta är en 50-50-portfölj.
Ja, ja absolut.
Med. Och då säger vissa så här, vad är skillnaden på att ha tre hinkar och ha en 50-50-portfölj? Och då säger jag så här, ingen. Matematiskt är det ingen skillnad. Men jag påstår att det är enklare för mig i mitt liv att tänka så här, gud, ja men högriskhink har nu fallit med 50%, men det gör ingenting för jag har mina 100 kronor kvar på mitt bankkonto i lågriskhinken. Och på mellanriskhinken, ja men där har jag bara förlorat 25 kronor av de där 50 kronorna. Så jag har ju dessutom liksom pengar kvar i min mellanriskhink. Liksom. Så nu kan jag till och med, istället för att vara så här, shit, min 50-50-portfölj har gått back, så kan jag känna så här, wow, du vet, nu är det läge, nu kanske jag borde skjuta till lite pengar till högriskhinken.
Jo, jag fattar, men det förutsätter ju det här resonemanget att du har lika mycket liksom.
Nej.
Eller?
Nej, men nej, Caroline. Ja, jag fattar, du har helt rätt.
Hinkarna är ju olika stora. Ju.
Ja, så att om det är så här, om jag har 3 månaders utgifter i lågriskhinken, så kan jag vara så här, nej men det spelar ingen roll, börsen har gått ner med 50%, vår vardag funkar i alla fall. Vår mellanriskhink har liksom hållit värdet, så att ja, den har kanske också backat 3% när index har backat 8%. Ja, men nu är det kanske läge att flytta pengar från mellanriskhinken till högriskhinken, för att liksom när börsen har varit nere så är det ändå så att över tid går börsen upp, så nu har jag kanske bättre odds på att göra det.
Mm.
Du ser fortfarande skeptisk.
Ja, men det var roligt att du blev så. Tyckte att jag hade missförstått någonting.
Ja, men för att jag tog ett exempel på så här, att det är mental bokföring, och sen flyttar du dig i sida liksom till något helt annat.
Jo, men för att jag strunt samma.
Nej, men säg.
Säg det kan vara så att jag flyttade i sidan, jag vet inte. Alltså matematik liksom per se var inte mitt starkaste ämne. Men då tänker jag så, ja men vi har hinkar i olika stora, så egentligen kan man inte prata om mental bokföring, men det kanske är. Jo. Om jag skulle slå ut det så kanske det skulle bli en 50-50-portfölj. Men jag skulle se hur mycket risk det är.
Jo, men så här, tänk om jag kommer till dig och säger så här, okej, säg att vi har 100 000 i lågriskhinken, vi har 500 000 i mellanriskhinken, vi har 1 miljon i högriskhinken. Okej?
Okay? Ja,
alltså, så säger vi så här, ja. Och så kommer jag säga så här, du Caroline, börsen har kraschat med 50%, vi ligger x antal 100 000 back. Mm. Så kommer det kännas jobbigt. För de flesta människor känns det jobbigt. Även för dig. Okay? Om jag istället kommer och säger så här. Du Caroline, vi har 100 000 på vårt buffertkonto. Så att det är helt safe. Liksom. Vi har 400 000 i vår mellanriskhink. Vår högriskhink har backat för börsen har gått back. Vad säger du om att vi kanske borde liksom ta lite mer risk nu, flytta pengar från mellanriskhinken till högrisklinken för att utnyttja detta läget på börsen?
Det är så roligt. Jag har nog ändå tyckt så. Vänta här nu. Vad är det du säger egentligen?
Okej. Okay.
För nu säger du saker annorlunda. Det är så helt optimistiskt. Medan om du bara hade sagt så, börsen har kraschat, då är det ju otroligt negativ klang på det.
Ja.
Men jag känner ändå så, vad är det du vill göra här?
Okej, okay, så det är skönt. 70 minuter in i avsnittet kommer Caroline fram till, jag tycker fyra hinkar-modellen suger.
Den är bra, men det är inte säkert att jag vill hälla så som du vill.
Nej, och man behöver inte hälla. Återigen, kom ihåg Michael Falk. Syftet är att göra din privatekonomi, din vardag, immun från volatilitet.
Ja.
Så, och min poäng här var inte att förändra någonting i det resonemanget. Min poäng här var att visa att det är ingen skillnad på att ha tre olika hinkar. För man kan ändå slå ihop det och tänka på det som en hink. Att matematiskt är det ingen skillnad. Det är mental bokföring.
Ja.
Det var det som var poängen.
Det var det som var poängen, ja.
Ja, och sen, ja. Bra.
Vi går vidare då.
Ja. Mm. Jag tänker, vi kommer inte gå in på detta utan detta får kanske bli bonusavsnittet. Men variationer på detta är ju liksom så här, vad gör folk med detta? Vissa tar bara med sitt sparande. Vissa tar med hela balansräkningen, till exempel vis då boende, pension, skulder etc. Andra tar med försäkringar, det gör inte några andra. Man tar med, liksom, vissa tar med sina transaktionskonton. Det vill säga sina vanliga bankkonto etc. Man gör precis som man vill. Sen så brukar jag ändå säga så här, det skiljer sig, modellen skiljer sig på, beroende på om jag är i uppbyggnadsfasen, alltså get rich eller stay rich fasen. Så om vi pratar till exempel så här, flödet mellan hinkarna skiljer sig åt. Och vi ska ta ett exempel på det här get rich, stay rich liksom för att jag ska illustrera det. Sen är det vissa som skiljer på fritt och bundet kapital. Att man tar, nej men detta är kapital jag kan få ut, ja. Alltså jag tar inte med pension, jag tar inte med huset för att det är bundet kapital. Vissa räknar så här, men detta är fritt, etc. Och man kan också så här skilja, det finns ingen naturlig, så här först, jag brukar rekommendera, först kan man fylla på bufferthinken och sen kan man fylla på de andra. Vissa tycker så här, först bufferthinken, sen mellanriskhinken, sen högriskhinken. Vissa tycker så här, först buffert, sen högriskhink. Så att man gör, liksom man behöver anpassa det till sin egen situation. Och sen vissa gör detta, liksom man kan göra detta både privata pengar eller företagets pengar. Och vissa gör till och med en kombination. Mm. Att man vill se, liksom att till exempel som jag gjorde misstaget vid ett tillfälle, att vi hade buffert i företaget i flera löner och sen hade vi buffert privat också. Vilket kan ju kännas något onödigt, liksom.
Men god tanke förmodligen.
En god tanke.
Mm.
Och den sista liksom då frågan som vi liksom inte har adresserat, som folk ofta vill säga, men hur stora ska hinkarna vara? Och jag säger så här, det beror på. Och om vi tar de grövsta exemplen, alltså om vi tar get rich versus stay rich, alltså uppbyggnads versus ackumulationsfas, så kan man väl säga att lågriskhinken, den här bufferthinken, bör vara liksom 1-3 månaders utgifter. Eller ett annat sätt som någon skrev i forumet, 12 månaders utgifter minus garanterade inkomster. Som jag har till exempel 12 månaders utgifter, men sen vet jag att jag får in 3 löner för att jag har 3 månaders uppsägningstid. Och sen har jag inkomstförsäkring. Ja, men då drar man ifrån det. Ofta landar man på 1-3 månader. Det är därför 1-3 månader kommer. Eller till exempel så är det vissa som säger så här 50 000 eller 100 000 eller liksom procent på husets värde. Alltså man behöver anpassa det. Sen så brukar man mellanriskhinken, om man väljer att ha den, så är det allt från 1-7 gånger bufferthinken. Och det kommer ifrån där, hur länge skulle mellanriskhinken fungera? Räknar man med boendet, så behöver de flesta inte ha någonting i sin mellanriskhink i princip, för att boendet blir så stor del. Och sen är man ung, så behöver man kanske inte heller någon mellanriskhink för att man har så mycket tid på sig. Men ju äldre man blir, desto viktigare blir mellanriskhinken. Och sen kan man då säga att högriskhinken, det är resten av ens kapital. Och då spekulationshinken kan man då, eller lekhinken kan man sätta 10% av högriskhinken. Så att här vill man egentligen ha, liksom, man vill ha sova gott om natten och sen vill man ha så mycket på hög risk som möjligt. Om man däremot har vunnit det ekonomiska spelet, att man är stay rich eller man är i fire eller man är i pension, ja. Så finns det liksom andra varianter på det. Då kan man till exempel i pension, så kan man tänka återigen, då vet man ju sina garanterade inkomster de kommande 30 åren. Så då kan man ju räkna på det. Vill man räkna FIRE, så det FIRE-målet som jag tror jag siktar på, som jag skulle vilja ha, ja men då är det ju typ 5 års utgifter på buffertkontot. Och sen skulle jag säga att på mellanriskhinken skulle vara typ 25 års utgifter. För att om man då har 25 års utgifter, det är den här 4%-regeln. För det betyder att 4% på kapitalet kommer generera en årsutgift om året.
Ja.
Och då vet man, då har man en hållbar sån här
grej. Så då behöver du 5 årsutgifter på buffertkontot, sa du?
Ja.
Då har man jättemycket ändå.
Ja, men detta är jättemycket. Och detta är liksom så här, gör man detta så kommer man förmodligen med stor sannolikhet kunna leva resten av livet. Men detta behöver man ju också variera, för till exempel detta hade ju varit alldeles för mycket, för att när jag är 42, om 23 år så går jag i pension och då kommer jag ha en garanterad inkomst. Så då behöver jag inte alls ha så här mycket.
Nej,
utan
precis.
Jag skulle egentligen bara behöva för att brygga från idag till pension. Och då blir summorna annorlunda. Men det är en ganska enkel sån här mental regel, 5 plus 25, då är man liksom home safe. Och har man det där, ja men då behöver man ju ingen högriskhink och då behöver man ingen lek- och lärhink. Så att, och det är detta som jag menar, så nu har jag tagit 2 extremer här. Liksom get rich, liksom lite i buffert, så mycket som möjligt i högriskhinken. Medan i stay rich, då är det liksom så här mer i bufferthinken, så att du inte behöver gå tillbaka och jobba. Liksom, så att du, och sen majoriteten av pengarna i mellanriskhinken. Är du med? Så att där blir liksom, och det är ju det som jag menar att, som är lite coolt med fyrainkaprincipen, att jag kan anpassa den oavsett vilken situation jag är i livet. Att det är liksom det är som ett dragspel. Men det är ju det som också gör den stark och liksom cool, men det är också det som gör det lite komplicerat. För det är inte så enkelt som att säga så här, men investera i en fondrobot om du vill ha det bästa sparandet enligt forskningen.
Nej.
För här kräver det lite mer arbete. Och återigen, man behöver inte ha 4 hinkar, det funkar bra med 2 eller med 3. Och jag vet att det var någon som var så här, jag har 6 hinkar. Och så var det liksom...
Wow, det är jättekul. Jätteintressant för att veta vad man har för 2 extra hinkar.
Ja, och sen var det någon som var så här, jag tror Jimmy som kommer i ett avsnitt här framåt. Han var så här, ja, jag har även en hink innan bufferthinken som jag kallar för utgiftshinken. Och det är den som alltid läcker utgifter som jag försöker täta. Liksom.
Ja, det är klart. Ja, det sa han, ja.
Ja, så här, gör det till ditt eget. Det är poängen. Bra, och jag tänker att jag kommer släppa något bonusavsnitt här där vi gör lite olika liksom så här räkneexempel på hur man skulle kunna tänka. Men det kan hända att det tar någon dag innan det blir publicerat. Och så tänker jag också att kommer det in frågor till detta avsnittet, så kommentera gärna, så tar vi också upp det i ett bonusavsnitt eller...
Var lägger man frågorna nu då?
Helst i forumet.
I anslutning till detta avsnittet.
Ja, helst i forumet, men det går även bra. Jag har koll på ibland på YouTube och sånt och sociala medier. Snyggt! Så jag hoppas att detta var förståeligt. Jag vet inte, vad känner du, Karolin?
Jo, men det var det.
Karolin bara sitter och småler, så här, spjuder och berättar sig.
Nej, det var bara att du blev så frustrerad på mig där med... Att du tycker att jag rör mig i sidled ibland.
Ja, jag tycker
när du ska ta fram ett resonemang. Jag bara, men...
Ja, men detta är så här, detta är som Caroline ibland. Liksom, kommer du ihåg det när vi kollade på Star Wars för många, många år sedan?
Jag vet inte. Jag vet inte vilket du ska ta upp nu.
Ja, vi kollade på Star Wars för många, många år sedan. Och så hade du så här, ja, men du vet så här, den där grammatiken hänger inte ihop. För han sa så innan och nu säger han på ett annat sätt. Och jag var så här, jag kommer ihåg att jag tänkte så här... Alltså om grammatiken är den stora invändningen i Star Wars, det här med liksom rymdresor utom jorden, det kändes som att det var fler saker att...
Jo, men jag har ju köpt hela
premissen,
ja.
Ja.
Så det är ju inga problem. Men när de börjar prata fel, då...
ja.
Det är liksom inte trovärdigt längre då.
Nej.
Nej. Tycker jag.
Ja, jag älskar dig Caroline. Din hjärna funkar annorlunda än min. Men oavsett, tack för att du hänger med oss och vi ser fram emot dina kommentarer, din feedback och sådant. Och lycka till med din egen fyrhinkarmodell.